Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
Det är söndag igen, söndagsskolan är här och Ann och Anna-Karin är här. Hej Ann!
Hej Anna-Karin, vad roligt att höra din röst.
Detsamma. Hur har veckan varit? Har du har ju garanterat irriterat dig på något.
Ja, det kan du lita på. Jag har retat mig på väldigt många olika saker. Så jag ska nu dra en av de sakerna ur min hatt som jag har retat mig allra mest på. Jag retar mig oerhört mycket på all den här reklamen som försöker sälja idén om att vi bidrar till en bättre värld genom att köra just deras bil eller äta deras mat eller vad det nu kan vara. Det gör mig enormt irriterad. Jag tänker bland annat på den här Frankful-reklamen. Har du sett den?
Mom, what's for dinner?
We're eating tacos, this is the climate.
Yum, 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 yum.
Jag hatar den.
Ja, jag hatar den också. Det är en massa människor som sitter. Det är en sån här liksom väldigt uttänkt mix av människor i olika färger och olika kön och olika åldrar. Och alla är som en stor härlig familj. Och alla äter något jävla veganskit. Som då gör att de bidrar till att göra världen till en mycket, mycket bättre plats.
Ja, precis. Nej, men den typen av reklam bygger ju på att dels kategorisera eller dela upp människor i antingen då den goda eller den onde.
Precis.
Och där du då vinner en massa saker genom att välja rätt och välja det goda och det, liksom, det som gör dig också till en god människa. Nej, jag tycker mycket illa om det.
Ja, jag tänker att det här liksom, för vi har varit inne på det här innan faktiskt, när vi har talat om Pierre Bourdieus olika symboliska kapital och att den här sortens kapital som snarare ett moraliskt kapital står otroligt högt i kurs idag. Eller gör det egentligen? För det är, jag tycker ofta att reklambranschen går jävligt mycket i otakt med hur vanligt folk resonerar. Jag har aldrig någonsin stått liksom i en butik och tänkt att om jag köper just den här produkten så kommer jag framstå som en mycket god människa. Har du gjort det?
Nej, det har jag faktiskt inte. Det skulle möjligen vara med undantag för om man köper någon, alltså om jag i samband med köpet också stödjer någonting som av någon anledning ligger mig väldigt nära eller där jag associerar till någon person mig närstående som lider av ett eller annat som det här avser att avhjälpa, då kan det också fungera hos mig. Men problemet med den typen av reklam som du irriterar dig på är ju också att den är så humorlös.
Ja, den är
alltså
förfärlig.
Reklam som verkligen slår an någonting har ofta humor och att den kan driva med människan och att den driver med lite granna med produkten eller begäret vi har när vi tittar på den här reklamen då.
Ja, men alltså precis, Frank, det är ju liksom reklam är ju en väldigt enkel formel egentligen. Om du vill ha X, köp Y eller gör Y eller vad det nu kan vara. Och X har ju tidigare varit liksom om du vill ha sex, om du vill ha skönhet, om du vill ha lust, njutning, lycka, bla bla bla, köp då våra flingor, eller vad det kan vara, så får du allt detta. Men nu har liksom allt detta transformerats till, om du vill framstå som en moraliskt högstående person, köp vår räliga produkt Frankful, som är någon slags, alltså jag menar, redan tacos i sig tycker jag är ganska vidrig föda faktiskt, måste jag säga. Det är något slafsigt och snafsigt över att äta tacos som jag ogillar. Men om man dessutom gör det till någon, på något jävla ärtprotein eller någonting, vad finns det då kvar?
Ja, nej, ingenting. Förnedring.
Förnedring.
Och enkel.
Och en illusorisk känsla av att vara god. Och ännu värre är det när det är liksom produkter som bilar som är mycket dyra. Om jag ska köpa en ny bil, vilket är osannolikt att jag någonsin kommer att göra, för det är mycket dyrt att köpa en ny bil. Men om jag har haft möjlighet att köpa liksom en splice ny bil, då hade jag intresserat mig för sånt liksom som prestanda och acceleration och trygghet, säkerhet och så vidare. Jag hade också intresserat mig för hur miljöklassade det var. Men det hade inte varit det första jag intresserade mig för faktiskt.
Ja.
Vad har du retat dig på i veckan, Anna-Karin?
Jag har retat mig alldeles särskilt på solceller faktiskt.
Solceller?
Ja, jag vet inte om du har noterat detta att väldigt många fastighetsägare sätter upp solceller på sina tak och därigenom förfular fastighetens utseende. Jag upprörs över detta och över min döda kropp att det kommer solceller på det huset jag sitter i just nu faktiskt. Jag kommer i så fall istället leva med stearinljus. Alltså om jag inte kan bygga något slags kraftverk själv. Jag sitter med stearinljus och en batteridriven locktång.
Om du bygger ett kraftverk själv, kommer det att vara estetiskt tilltalande? Nu, alltså nu, liksom, nu ger det fullt mycket svårt uppdrag. Du vill inte ha solceller för de är fula. Så du vill ha ett eget litet kraftverk. Men det ska vara väldigt snyggt.
Ja, jag är ett eget litet kraftverk, tänker jag.
Ja, men kan man inte koppla in det på något vis?
Nu snarkar han när det inte kluckar.
Ska vi glida över till dagens tema?
Dagens tema som är ett ganska allvarsamt tema, ja. På sätt och vis. Även om det också innehåller komik i sina ställen. Detta att bli gammal eller åldrande överhuvudtaget.
Ja, temat känns aktuellt för mig idag. Min man har precis fyllt 60, vilket firades i dagarna 3. Så jag känner mig sliten och gammal idag, som man kan göra efter 3 dagars ymnigt festande.
Där är ju de här milstolparna man passerar av att fylla jämnt, som man säger då. Har det, när du har fyllt jämnt, har det varit den typen av... Alltså där du har du gått emot då att gå in i ett nytt decennium med glädje eller med ångest? Eller hur har du känt inför detta?
Ja, alltså jag tänkte inte så mycket på det förrän jag fyllde 40, det måste jag säga. Jag har ju hunnit fylla 50 sedan dess också. Och då, jag tyckte det var plågsamt att fylla 40. Och det handlar ju faktiskt om det. Jag var nu knappt 30 när jag läste Jean Amorys förnämliga lilla perla Über das Altern, om åldrandet. Jean Amory var judisk filosof. Som ni hör på namnet Jean Amory, så var han bosatt på gränstrakten av Frankrike och Tyskland. Och han var väldigt upptagen av sitt åldrande och liksom kroppens förfall. Men även alltså den existentiella dimensionen som finns i åldrandet av... Vad ska man säga, ett väldigt tydligt inslag av upprepning. Alltså när man har uppnått en viss ålder, så är det ju som att livet mest består av upprepning. Alltså man har ju redan gjort det mesta. Man har lärt sig krypa och gå och tala, och man har fått sin första kyss, och man har haft sitt första samlag, och man kanske har gift sig, och man har skilt sig, och man har fått barn och så vidare. Och sen kan man ju för all del upprepa de här sakerna, men det är ju ändå då andra eller tredje eller fjärde äktenskapet. Och kyssarna är oräkneliga, och man kan för all del ligga med en ny människa, så det blir första samlaget med just den personen. Men ska man vara helt uppriktig, så skiljer sig det här liggandet inte så otroligt mycket mellan X och Y och Z, så att säga. Så nej, just men... det där liksom att allt det där är gjort... kan vara lite tragiskt, att det är som att tillvaron flyter samman, och man minns liksom inte riktigt vilken jul var nu det, var det före eller efter Asta hade dött typ.
Men sen är det ju också så att du räknar upp olika saker som kan ske igen, men i åldrandet innebär ju också att vissa saker kan aldrig upprepas igen. Du har passerat, i synnerhet för oss som är kvinnor, inträffar ju någonting som gör att någonting är för alltid över. Jag kan inte längre bruka min kropp till att bära ett barn och föda ett barn. Om jag nu har valt att göra det tidigare, och det man liksom då ser detta som någonting som är helt avgörande. En avgörande passage i livet. Och för mig är det en sån där, att när man kommer till den punkten av att det är förbi, det kan aldrig ske igen. Så går man utan tvekan in i något annat, en annan synsätt på sig själv, en annan synsätt på sin kropp, och en förståelse av att någonting kommer aldrig att komma igen, så att säga.
Det är något oerhört sorgligt över det. Jag är nästan alltid väldigt nöjd med att vara kvinna, måste jag säga. Jag har en känsla av att du också är ganska nöjd med att vara kvinna. Jag har aldrig liksom ifrågasatt min könstillhörighet, och aldrig tyckt att det verkar roligt att vara man. Men när det gäller just det här, det är den enda gången jag känner avund på män. Det är just liksom den här lilla detaljen med den reproduktiva förmågan, som ju onekligen och obönhörligt upphör för kvinnan i en viss ålder. Och där kan jag känna avund på mina manliga bekanta som är både i min ålder men också äldre. Och som får liksom möjligheten att börja om. Att faktiskt i en tämligen hög ålder få lov att starta om en ny familj. Det är ju omöjligt för en kvinna. Att man får aldrig möjligheten att göra saker bättre nästa gång, den finns inte när det gäller just barnalstring och barnuppfostran och förmågan att hantera. Jag har ju inte varit så bra på att vara gift, kan man väl säga. Och jag skulle gärna någon gång vilja ha så här liksom en kärnfamilj som fungerar hela vägen. Det hade varit väldigt trevligt, tror jag.
Men det är ju dels det att man, att män kan göra det som innebär en öppning för män att också sent långt fram i livet intala sig själv delvis att man är, att man har mycket kvar. För det har man ju de facto, man får lov att vara med att ett litet barn blir till, ja, och det barnet så att säga möter med världen och allt det här. Det är dels den grejen, men sen också detta att det finns ingen jämställdhetspolitik i världen som kan råda bot på denna fundamentala ojämställdhet eller orättvisa mellan könen. Det kommer man aldrig åt, men det politiken däremot på många sätt har försökt att göra apropå detta med vad åldrande gör och olika livsbetingelser och så vidare, det är ju att man har för kvinnor, menar jag, i hög grad framställt det som att du kan få allt. Du kan få att utbilda dig, få ett bra arbete eller att sträva inom det. Du kan ha familj, du kan ha både karriär och familjelivet, både moderskapet och alla de andra arenorna kan öppna sig för dig. Det är ju till, bara till viss del sant, därför att väntar du för länge med det som är så att säga den reproduktiva delen, så är det inte alls säkert att du får det också. Och där finns det någon slags, liksom, det finns ett, vi talar sällan öppet, tycker jag, om det. Politiken talar sällan öppet om det faktum att man är som kvinna mest reproduktiv egentligen i en ålder då man bör ägna sig åt annat. Studera, jobba eller så vidare. Ja, du vet vad jag menar.
Ja, jag vet precis vad du menar. Men både du och jag har ju disputerat, så vi har ju väldigt långa utbildningar. Och jag är disputerad i Lund och du i Göteborg. Lund är ju väldigt präglad av universitetet och väldigt många är ju anknutna dit. Så Lund är ju en av de städer i Sverige där förstföderskor har högst ålder. Jag tror att den ligger på 32-33, något sånt.
Ja.
Och det är ju... Så där förväntas det ju på något vis att man ska vara färdig innan man får sitt första barn. Jag gjorde ju inte så. Jag fick mitt första barn samma år som jag fyllde 22. Mm. Så jag var ju en väldigt ung mamma. Sen fick jag mitt tredje barn när jag var 32. Som precis har flyttat hemifrån. Och då var jag ju i takt med mina väninnor, så att säga, som då också fick sina första barn. Men det finns ju en... Det finns ju något bedrägligt i detta. Därför precis som du säger så finns det en föreställning om att man faktiskt kan få allt. Och jag har haft följt mer än en väninna som när hon runt 35 då försöker bli gravid. För då tycker hon och mannen att det är läge. Att då blir det ingenting. Och det blir liksom en sorg naturligtvis. Men det blir också nästan någon slags kränkning. Därför att någonstans så intalar sig samtidsmänniskan att vi har kontroll över allting och att vi ska kunna planera livet. Men det där med reproduktionen och med åldrandet för den delen, det kan vi inte planera och vi kan faktiskt inte, vi kan inte påverka det i så väldigt hög utsträckning att det kommer när det kommer på något vis, om du förstår vad jag menar.
Ja, nej, men precis så är det, och där är detta åldrande en sån oerhört väsentlig faktor, och jag tror att den är, eller jag vet att detta är någonting som också blir, för kvinnor är någonting man måste bli varse ganska tidigt i livet. Att tidens gång påverkar vad jag kan välja och vad jag kan göra med mitt liv och vad jag kan liksom så att säga få ur mig i detta.
Jag vet inte vad man kan få ur sig, hur många barn man kan få ur sig. Ja, men du har helt rätt i det.
Har det blivit en madame, skunk bak och fram.
Om vi nu rör oss mellan det manliga och det kvinnliga åldrandet och skillnader däremellan, så tror du att det också att det är lika påtagligt för män, detta med hur utseendet ändras av att år läggs till år och att linjer läggs till linjer i ansiktet? Är detta någonting som är mer påtagligt för kvinnor än för män, eller är det bara en vanföreställning att det skulle vara så?
Nej, men jag upplever nog att en del av männen i min närhet som då är i min ålder, de tycker också att åldrandet är plågsamt eftersom det... Och särskilt de män som jag umgås med som är offentliga personer som ofta syns på bild och kanske i tv och så vidare. Att då blir det så tydligt för en själv också när man tvingas se sig själv. Jag släppte en bok här nu i höstas. Och jag tyckte att bilderna var värre än texterna. Därför jag tyckte det var så förfärligt att behöva se mig själv på ett jättestort uppslag i DN eller vad det var. Liksom, och se liksom verkligen hur åren har farit fram i mitt ansikte. Därför när jag tänker på mig själv, så tänker jag på mig själv som jag såg ut när jag var 35. Simone de Beauvoir, hon skrev något liknande faktiskt. Hon skrev en bok som heter La Vieillesse, alltså åldrandet. Och där skriver hon ungefär så här att när jag ser namnet Simone de Beauvoir i en tidning, under en text eller en recension eller någonting, så har jag bilden av en ung kvinna framför mig. Men när jag ser mig själv i spegeln så ser jag någon helt annan. Och det är ganska så intressant liksom, med den där självbilden man har. Alltså var liksom, var i livet var jag mest mig själv, så att säga. Och jag tänker på mig själv som 35 ungefär. Och så är det i förhållande till mina föräldrar också. Jag menar, min mamma är ju nu runt 70. Men när jag föreställer mig henne liksom som en bild rent mentalt, så ser jag henne som hon såg ut när hon var 40. Det vill säga när hon var yngre än vad jag är nu. Då var hon liksom. Så jag blev fortfarande förvånad när jag ser henne, fastän jag träffar henne så ofta. Att hon nu är en betydligt äldre kvinna.
Ja, precis. Men det där är ju också att man efterkonstruerar en slags nöjdhet eller en tillfredsställelse över hur man en gång såg ut. Vad jag menar här är alltså att om jag kan titta på bilder på mig själv som är 10 eller 15 år och göra den reflektionen som du just beskrev, att man tänker, vad slät jag var, eller vad fin jag såg ut där, vilken bra bild det var och vilken bra tid det där var. Men jag vet ju samtidigt att jag bedrar mig själv i att säga så, därför att när jag var där då, när den bilden togs och när jag hade den i min hand, så fann jag andra fel i mitt ansikte. Jag såg andra brister eller hade missnöje med annat än det jag ser, det jag blir glad över att se idag, va? Och det är ju något outsägligt sorgligt nästan, detta att vi aldrig kan vara nöjda då. Eller man kan aldrig liksom tillskriva sig själv ett värde i den fas man är nu, utan det är alltid något annat du längtar till. När man är barn längtar man till att bli stor.
Mm.
När man är barn längtar man till att få bestämma om sig själv eller få välja sina egna kläder eller vad det nu är för någon grej man liksom fixerar sig vid. Och när man är vuxen och stor och gammal, då längtar man tillbaka till det som var tidigare.
Ja, det är väl så. När sker det skiftet, tror du? För att som du säger, under ganska stor del av människans liv, i början av livet, då längtar vi, då vill vi att tiden ska gå väldigt fort. Därför vi längtar efter att få lov att gå på krogen. Vi längtar efter att få komma in på olika ställen. Vi längtar efter att bli gamla och flytta hemifrån och kunna tjäna våra egna pengar. Så vi vill liksom att tiden ska gå så att vi uppnår den här friheten vi föreställer oss. Sen någonstans under livets gång så börjar man se bakåt istället.
Jag vet att Harry Belafonte, du vet, gamla sångaren, han sa så här en gång i en intervju, apropå tidens gång och vad den gör med en, att när man är 40 och tänker på 60, då känns det som att det är en oändlighet, en evighet bort. Men när man är 60 och tänker på 80, så blir man nervös och det känns som om det är nästa vecka man är där.
Ja.
Ju närmare du kommer livets mitt, så att säga, och passerar det och går över i andra delen, så tror jag att man blir rädd för tidens gång på ett annat vis. Och man är varse också hur snabbt ett år passerar. Medan när man går i grundskolan eller något sånt, så är ett läsår en evighet. En termin, allt kan hända. För mig är det bara, swish, så är det borta.
Ja, men det är så intressant liksom. Alltså, hur mäter man tiden? Jag tänkte på det, jag lyssnade på den här söndagsintervjun med Magda Gad. Och Magda Gad, jag fattar inte riktigt hur gammal hon var, men jag tror att hon är någonstans mellan 40 och 50. Och så frågade han henne om hur hon såg på döden och på åldrandet. Och så. Och då sa hon liksom att nej, men hon tyckte inte liksom att det var viktigt att leva till man blev 65 eller 75. Utan som jag förstod henne, så tyckte hon det viktiga var vad man fyllde livet med för innehåll. Och det kan man ju fundera över. Liksom, alltså, hur mäter vi tiden? Alltså, är tiden bara sekunder, minuter, timmar, veckor, månader och år? Eller kan man tänka sig andra mått på tiden? Att tiden istället mäts i hur många böcker man har skrivit eller hur många barn man har fött. Eller som jag läste precis Kerstin Ekmans mycket fina bok Löpa varg, som handlar om en åldrande mans förhållande till sina hundar och till en varg också då, uppenbarligen, eftersom det finns i titeln. Och hans liv skulle kunna beskrivas med hjälp av hans hundar. Och det är så, när han ser tillbaka på sitt liv, så tänker han på, ja, men det var då jag hade, vad nu hunden hette, Sickan och så vidare. Och det är ganska intressant det där, hur man, hur man också mäter tiden och hur man tänker sig sitt liv baklänges. Och att människor, man har, en människa som har ett kort liv kan ju ändå vara en människa som upplever väldigt mycket mer än någon som lever väldigt länge, så att säga.
Och lämnar ett avtryck. Alltså för det är väl det Gaddi ute efter där i sitt resonemang, om jag tolkar det genom din tolkning, att det är vad lämnar du för spår? Eller vad gjorde du? Var gjorde du skillnad? Och det är ju en vacker bild, samtidigt som jag kan tänka att den också leder i en riktning mot att vi, i synnerhet om man har yrken eller är verksam på det sätt som du och jag är verksam, att man kan ibland bli förvillad, eller man kan förvilla sig i detta att det är bara det som syns som spelar roll. Att man tror det, fast man vet ju naturligtvis i grunden att det inte är det som spelar någon roll alls. Va? Men att vi blir, jag tror att vi allt mer, gemene man och kvinna, blir att vi mäter det i livets värde eller skillnaden man gjorde, är om det är synligt eller inte då. Medan det som är det lilla livet, hemmet eller vad du gjorde för din nästa i din närhet, så att säga, det fäster vi inte sådan vikt vid, fast att vi borde göra det istället, menar jag då.
Ja, men det tycker jag också. Sen tänker jag nog ändå att det finns ändå någonting med kvantitet som är viktigt. Jag tänker på det ofta när man pratar om, ja, men du vet, liksom människor som arbetar väldigt mycket när deras barn är små, och så säger så att ja, men vi har väldigt mycket kvalitetstid. Så tänker vi, men när man är 3 år bryr man sig inte om kvalitetstid. Och det är faktiskt samma med alla kärleksrelationer. Alltså vänskap, kärlek, äktenskap, vad det nu kan vara. Att det räcker liksom inte. Låt säga att man har en älskare som man träffar 2 gånger om året och har fantastiskt sex med. Det gör ju inte att den relationen fördjupas. Utan det är ju tiden man tillbringar tillsammans som faktiskt också spelar någon roll. Det är inte bara vad man gör med den tiden och hur liksom, hur mycket peak experiences man liksom upplever tillsammans då, utan det är faktiskt tiden man är tillsammans. Ja, det tycker jag är fascinerande med långa äktenskap med människor som klarar av att växa ihop på ett bra sätt och inte på ett destruktivt sätt. Att den tiden man har tillbringat tillsammans, tänker jag, har ett värde i sig faktiskt, även om det inte har varit roligt hela tiden, för det är det ju inte, så att säga.
Nej, just det. Nej, men exakt. Det där är ju, det är en intressant sätt att vända på den där bilden av att söka pikarna eller söka extremerna istället för att det är den vardagens lunk, och att kunna framhärda och klara ut det och också finna liksom en stilla lycka i detta. Är man rastlös till sin natur, det är jag. Mm. Jag tror du är det också.
Ja, mycket.
Så är de här skiftena, eftersträvar man hela tiden. Man söker efter något nytt att göra, någon ny arena att vara på, nya förmågor hos sig själv att pröva. Och jag kan ibland faktiskt avundas då med människor som har förmåga att stilla sig i och finna sig i att man är på en viss arbetsplats, man har ett visst sammanhang, man har bosatt sig på ett visst ställe och man är till freds och lycklig över detta, den lunken som gestaltar sig i vardagen. Och det med det inte sagt att de inte gör storverk i sitt arbete eller i sitt liv, för det gör de. Den här ständiga rastlösheten utmärker de inte på samma vis som jag kan känna hos mig själv då. Och det är inte alltid till gagn för en själv att ha det.
Nej, jag tror inte det heller. Jag är också en mycket rastlös person som hela tiden är på väg någon annanstans och hela tiden letar efter något annat eller någon annan. Och det skapar också en viss liksom oro och oordning i mitt liv på något vis. Jag tänker på att jag var med i någon paneldebatt, det var på någon Folkets bio eller någonting i Malmö för många, många år sedan. Och då var jag själv kanske 30-35, och så pratade vi talade om temat lycka. Och då sa jag ungefär det du sa nu, att det finns liksom man gör ett misstag om man tror att lycka är just de här euforiska upplevelserna, här peak experiences. Så det är liksom, man kan inte eftersträva ett tillstånd som är ständigt orgiastiskt, så att säga. Därför att poängen med liksom de här extaserna är ju att när de inträffar så är det ett förhöjt stämningsläge. Men ingen människa orkar ju vara i det förhöjda stämningsläget hela tiden. Man kan inte alltid gå liksom i någon slags kokainrus eller vad man kan tänka sig. Utan jag tror att lycka är att hitta det som du talade om precis. Alltså någon slags förnöjsamhet. Att man kan falla in i den tillvaron som, alltså så som tillvaron faktiskt är för det mesta. Å andra sidan så har ju pandemin har ju lärt mig att de här liksom mer extatiska upplevelserna, om man nu kan kalla besök på konsert för extatiskt, de är också väldigt viktiga för att man ska orka med att känna sig tillfreds med sin vardag. Så man behöver ju avbrotten på något vis.
Absolut, jo visst. Jo, men det tror jag nog att alla mår bättre av att, av att göra sådana saker. Men det är just det där stillheten ändå, och som du beskrev det, förnöjsamheten. Den
är eftersträvansvärd. Jag tycker att den är väldigt svår. Jag känner mig mycket, mycket sällan förnöjsam, måste jag säga. Och det är ju också någonting med åldrandet. För att, om jag återvänder till Jean Améry ett tag, så skriver Jean Améry, han är ju existentialist naturligtvis. Och han säger liksom att när han var ung så var han ingenting och därför allting. Nu är han gammal, nu är han någon och därför ingenting. Och med det så menar han att när människan är ung så finns fortfarande alla möjligheter. Man kan fortfarande välja. Ska jag satsa på min dröm och åka till Paris och sitta och måla i någon vinstlägenhet? Eller ska jag göra det förnuftiga valet och läsa till gymnasielärare? Ska jag gifta mig eller inte? Ska jag ha barn eller inte? Ska jag bo här eller där? Och så vidare. Alltså vi gör ju väldigt många av våra helt livsavgörande val gör vi under en ganska kort tidsperiod. När vi väljer utbildning eller yrke, när vi väljer partner, när vi väljer om vi vill ha barn eller inte och så vidare. Och man kan ju för all del ändra sig senare i livet. Både du och jag har väl utvecklats åt olika håll rent yrkesmässigt så. Men det blir ju svårare och svårare, och de flesta människor finner sig ju ändå i en situation att de går kanske de går en utbildning och sen så blir de färdiga och sen klättrar de inom det på olika sätt. Och det är ju både. Det kan ju finnas en tillfredsställelse i det, men det gör ju att nu har man valt. Nu är jag civilekonom, punkt. Och de andra möjligheterna är stängt. För det är ju det som ger den här existentiella ångesten. Att vi vet att varje gång vi väljer någonting så väljer vi ju bort en massa andra saker. Och det är ju mycket påtagligt ju äldre man blir. Därför man har gjort en del val som... Man har gjort många val som omöjliggör andra val helt enkelt. Och det är ju svårt för en människa som är rastlös faktiskt.
Ja, jag tycker alltid det är så roligt när man ska presentera sig och sånt där, så brukar folk ofta börja med att säga vad de är i grunden. Jag är beep, i grunden. Alltså de säger sin grundutbildning. Och då brukar jag tänka, ja men vad är du på toppen då? Alltså, förstår du vad jag menar? Att det är ju det här med
vad är du i grunden, Anna-Karin?
Om jag skulle svara på det sättet så skulle jag säga att jag är gymnasielärare i grunden då. Eller vad förstår du? Men det är så otroligt fjärran från var jag är nu och vad jag gör nu.
Jag är undersköterska i grunden, det är min första utbildning.
Ja,
jag är undersköterska i grunden och på toppen är jag författare. Eller så, men jag tänker ibland att jag är ensamkommande. Jag tycker det är så ett intressant begrepp. Nu förknippar vi ensamkommande med något helt annat, men det är ju också liksom ett sätt, vi entrar världen som ensamma, alltså vi kommer alla ensamma in i världen. Och sen tror jag att en mycket stor aktivitet i människans liv handlar om att hantera den här ensamheten, antingen genom att se till att man inte är ensam eller att lära sig bemästra den. Men jag tror samtidigt att vi också måste acceptera att vi dör sen ensamma.
Ja, just det.
Så vi både kommer och går ensamma så att säga. Och det tycker jag är en obehaglig känsla, måste jag säga.
Av midjan så smal, så att råa jag.
Men det är en sak som jag har tänkt på med det här med åldrande och vår brist eller vår oförmåga att värdera erfarenhet i form av livserfarenhet eller förvärvad kunskap och vetande. Där det finns en sån märklighet i vår tid där vi istället för att lyssna till den som har erfarenhet, kunskap och vetande och har förvärvat detta, gärna vänder oss till barnet. Och vi är nästan på ett rosianskt sätt. Rousseau uppvärderade ju det naturliga barnet.
Precis,
barnet
som kommer Emil, med, som bland
ett,
annat.
Ja. Som kommer som ett oskrivet blad in i världen och som ser allting med nya ögon och så. Och vi har ju hamnat i någon konstig rosiansk dyrkan vad gäller då unga människor som nästintill på något profetiskt sätt ska tala till alla oss andra som egentligen vet mycket mer. Mm. Där Greta Thunberg naturligtvis är det mest samtida exemplet på det fenomen jag far efter här.
Ja.
Det är en sån märklighet i detta och där vi nästan gör någon slags... Vi gör både oss själva och samhället en otjänst, tycker jag, i att inte förstå att livserfarenhet är någonting du med mycket möda, stort möda så att säga, bygger upp.
Ja, men så är det. Alltså, jag tänker på det som Aristoteles kallas för phronesis, alltså omdömesförmågan, som är en dygd, inte en färdighet. Och det är någonting som utvecklas genom erfarenhet och genom att faktiskt leva. När vi pratade om veckans irritation som jag, så skulle jag kunna ta upp den här Jacke. Vad är han? Han är chef för Svensk Näringsliv och något sånt. Han var en jättestor intervju i Dagens Industri, tror jag det var. Och då framhöll han Greta. Det var väldigt oklart varför han tyckte att hon var bra. Men jag känner liksom att det finns liksom någon slags ganska oreflekterat dyrkande av ungdomen och av barnet. Och det är det du är inne på här naturligtvis. Att man ser barn som den här liksom oskuldsfulla sanningssägaren. Men varför skulle någon som inte vet någonting egentligen veta vad som är sant? Jag känner att det klimatskepticismen växer här. Det är inte meningen. Men Greta är ett väldigt bra exempel på det. Och hon är ju inte det första exempel. Alltså, jag tänker på Fatemeh Kavari, ett annat tydligt exempel på en väldigt ung kvinna som också fick någon slags helgonstatus.
Ja,
och längre bak i tiden har vi Teresa Bavilja och vi har Jeanne d'Arc och så vidare. Så det här dyrkandet av framförallt unga kvinnor som fortfarande i någon mening är flickor, det är väldigt märkligt. Jag skulle vilja kontrastera det med Cicero som skriver i det Senectute att stordåd utförs inte av styrka, snabbhet eller muskler. Stordåd är resultatet av tänkande, karaktär och omdömsförmåga. Detta är förmågor som inte minskar med stigande ålder utan tvärtom ökar. Och det är ju sant. Mm. Alltså tänkande, karaktär och omdömsförmåga, det är något som ökar med åldern. Och det tror jag i sin tur hänger ihop med något annat, nämligen att begären i någon mening också stillnar lite. Alltså, nu tänker jag inte bara på sex, utan jag tänker på alla de här begären efter att vara någon och att uträtta något och så vidare. Att någonstans med stigande ålder så blir man ändå mer tillfreds med sig själv. Och blir inte lika... Därför begären är ju någonting som också grumlar vår omdömesförmåga, skulle jag säga.
Jo, nej, men sen är det ju också så att rent faktiskt så är hjärnan färdigutvecklad när man är, vad är det, närmar sig 25 eller något liknande. Mm. Alltså fram tills dess så är vi inte riktigt färdiga människor. Och då blir det ju, det betyder ju inte att barnets perspektiv eller barnets röst inte är viktig att väga in dessförinnan. Eller den unges röst och perspektiv. Men att tro att det kommer större sanningar därifrån. Eller att det finns ett vetande inneboende i denna unga människa som orimligen kan ha så att säga ackumulerat den erfarenhet och det vetande som någon som har fler tillryggalagda år bakom sig är ju en, menar jag, närmast en villfarelse, också någon slags romantiserad, det var ju det vi var ute efter innan med den här Rousseau-parallellen, att precis, det är en romantisering av barnet och barnets kapaciteter. Men jag tänker i förlängningen där också, så man vänder på det då, så skulle man ju också kunna tänka sig att, jag tror det är Seneca som har sagt att man ska på inget vis försöka på sin ålders höst, så ska man vakta sig väldigt noga från att göra sig till åtlöje i ungdomens ögon.
Genom att gå omkring med jeans som inte passar en längre. Till exempel.
Det kan till exempel vara det vad han menade eller vad pekade på där. Det handlar ju också om hur länge ska man hålla på och larma och göra sig till, så att säga. Hur länge ska man söka efter de unga?
Det är svårt.
Dyrkan eller beundran och applåder. Och där man kanske ibland behöver ha någon i sin närhet som säger att det är bra där. Mm. Inte mer nu, eller inte skriva mer nu, eller var inte i det där sammanhanget. Det är liksom, du blir inte cool av det, eller du kommer inte att bli applåderad för detta, utan var nöjd med det du nu har gjort och nu är den fasen för dig över.
Ja, alltså jag tycker det är svårt. Jag håller helt med dig, för att jag tycker man ser människor som upphäver sina röster i offentligheten som borde ha slutat göra det, därför att de är inte lika skarpa längre. Mm. Och det händer ju så småningom att man hamnar i liksom det stadiet av livet där man inte riktigt lika snabbt kan ta till sig nya tankegångar, att man kan få fastnat i någonting. Och att man inte heller fullt ut förstår. Alltså, återigen, Amiri beskriver också åldrandet i termer av främlingskap. Att dels blir man främmande för sig själv och sitt utseende, som Simone de Beauvoir var inne på. Men man blir också främmande inför samtida uttryck. Att man har inte lika lätt att förstå musik, litteratur, konst och så vidare. Utan man har... Jag tror många människor också formas, alltså de formar sina estetiska värderingar ganska tidigt. Att om man lyssnade på... jag vet, nu kan vara som min pappa Rolling Stones, så fortsätter man att göra det hela livet och tycker att det kommer aldrig något som är bättre än Rolling Stones på något vis. Och då är det kanske svårt att ta till sig nya tankar och yttringar på olika sätt. Men då är det nog bäst som du säger att dra sig tillbaka. Men det här tillbakadragandet, det är ju också en mycket obehaglig påminnelse om exakt samma sak som klimakteriet är en påminnelse om, nämligen att nu väntar döden. Därför att de förmågor man tappar, det tycker jag är det värsta med åldrandet, det är de förmågor som man tappar, att jag behöver läsglasögon, vilket stör mig enormt. Det tog väldigt lång tid när jag köpte läsglasögon, att jag gjorde istället så att jag fotograferade text jag inte kunde se på min mobil och så förstorade jag texten. det var ju väldigt opraktiskt. Så till slut följde jag till föga. Men de här läsglasögonen är ju en påminnelse om att min syn blir sämre. Precis som allt annat blir sämre. Och när förfallet är totalt, då är jag död. Och det kan jag säga ingenting jag ser fram emot. Och det är ju samma där, liksom, om någon säger, hör du mamma, det är nu dags för dig att du slutar och tycka en massa saker i debattartiklar. Det är ju också liksom, som du säger, då är den fasen över. Och frågan är ju, alltså, vad ska man ersätta det med då? Vad gör man då när man slutar med det som man nu... Jag är lite i en sån här identitetskris nu när min yngsta har flyttat hemifrån. Hon flyttade hemifrån för ett par veckor sedan. Och jag har haft barn sedan jag var väldigt ung. Jag blev mamma tidigt, så jag har alltid haft barn att ta hand om, och väldigt mycket av mitt liv har gått ut på att se till att andra människor har mat och kläder och får läxläsning och kommer hem i tid och så vidare. Och nu plötsligt så finns det ingen som behöver mig på det sättet längre, så jag funderar på om jag ska börja föda katter eller jag vet inte, har du några tips Anna-Karin?
men jag tycker att det är en intressant beskrivning där, för att jag tror att det också vi är smittade av på många sätt av samtidens alltså den här möjligheten som vi som lever så pass privilegierat som vi gör, att man kan ha, du kan ha sån maximal njutning, tillfredsställelse, tillgång till allt finns hela tiden. Och det är den här hårda strävan, kämpandet, att det liksom, det arbete, om jag tänker på mina far- och morföräldrar och det arbete de utförde med sina kroppar och den lilla stund av vila och tid som fanns för dem till förnöjelse, förströelse, jämfört med vad jag har att röra mig med idag, så svindlar ju tanken. Och jag kan då nästan, skammens rodnad stiger på mina kinder över att jag ibland inte känner mig nöjd ändå.
Mm.
Och för att liksom knyta ihop det till det här med livets gång och att det också finns ett slut, så jag menar, under mycket lång tid av människans existens så har ju också förhoppningen om att ett liv, det är liv som kommer efter döden. Och vilan som kommer då, och att man träder in i någonting som inte har de plågor och det lidande som livet nu har, det är det man strävar efter, så att säga. Och det är därför man uthärdar den jämmerdal som livet är.
Mm.
För att liksom gå in i någon slags fröjdesal senare då istället. Men vi har ju tappat det, och vi vill ha allting nu och hela livet ut istället.
Ja, alltså det är ju en väldigt främmande tanke för nutidsmänniskan, att vi blir belönade sen. Jag tänker på en historia som min mamma brukar berätta. Min mamma jobbade som ung som vårdbiträde på Värnings sjukhus, där jag sedermera också jobbade som vårdbiträde faktiskt. Men då var det liksom, hon jobbade natt och så var det väl stressigt, och så hade hon då hjälpt en dam som låg där med någonting, och så sa den här damen mycket vänligt till min mamma så: jo, kära Karin, du är som en ängel, du kommer få din belöning i himmelriket. Och då fräser min mamma, som vid tillfället är 18 år och väldigt stressad, så: om jag inte får någon belöning från i himmelriket så kan det vara. Det är väldigt roligt att vi nöjer oss liksom inte med tanken på att vi ska belönas i livet efter detta, utan vi vill ha allt nu. Och detta leder mig till ett ämne som jag ändå känner att vi måste avhandla lite innan vi knyter ihop säcken här helt. Och det handlar om det påtagliga, synliga åldrandet. Jag tänkte på det. Dels så har jag precis konfronterats med bilder på Madonna. Och Madonna, jag vet inte hur gammal hon är. Kan hon vara 70 nu?
Alltså strax över 60 skulle jag gissa.
Okej, strax över 60. Ja. För att hon ser ju... Hon är nu så opererad så att hon ser... Hon är helt slät och helt stel. Och hon har mycket toppiga bröst, kanske mer bomber än toppar. Alltså, och hon är också mycket spektakulärt klädd. Och sen så ungefär samtidigt så kom den och briserade den enorma nyheten att ABBA nu ska spela in en låt tillsammans, eller har gjort det. Och de är ju nu, de ser ju inte ut som de gjorde när de stod på höjden av sin karriär, så att säga. Men då har de ju löst det på ett väldigt fiffigt sätt. genom att de framträder i form av hologram som de såg ut då för ganska länge sedan. Och det tyckte jag var rätt härligt. Jag vill också ha ett hologram av mig själv när jag ska föreläsa och göra intervjuer och sånt sen. Men det här är ju, detta är ju något som är plågsamt, att man förändrar sig inte utseendemässigt. Ska man, ska man kämpa emot? Ska man acceptera det? Ligger det något i det här att en åldrad människas ansikte är vackert, eller är det bara en lögn på samma sätt som frukt är godis är en lögn? Det vill säga att det ska få oss att på något vis acceptera något oacceptabelt. Man vill inte ha en banan om man vill ha choklad. Och man gillar inte att se ut som en 51-åring med rynkorna, men egentligen vill se ut som en jordnummer 35.
Ja,
hur förhåller du dig till det?
Alltså, nej, jag tycker det är jättesvårt. Jag har också sett detta på Madonna, de nya bilderna. Och jag kunde nästan inte sluta titta. Därför att jag kände inte igen henne.
Nej.
Jag kände alltså inte igen. Det hon har skapat är en annan person än den hon en gång var.
Ja, det är
jag
sant.
Hade nog haft, jag kan tycka att Cher har ungefär gjort samma liksom ommodulering av sitt ansikte. Jag har mycket hög grad av förståelse och fördragsamhet med de som gör någonting med sitt ansikte för att så att säga vidmakthålla det, hur de en gång såg ut. Men det finns ju det är en väldigt svår balansgång antagligen, för snart så måste du göra så mycket då så att du förstör också resterna av det, den du en gång var. Du suddar liksom ut.
De sista spillrorna plockas bort i liksom den finala stora lyftet, så att säga.
För jag kan tycka att det är en sån vacker sak om du ser på en bild av en bebis som är ett halvår eller något liknande. Och sen så ser du bilden av den vuxna, nu kanske 50-60-åriga människan. Så finns det ändå ofta någonting där i ögonen där du ser att det är samma person. Och det kan alldeles göra mig rörd när jag ser det. För jag tänker att där var du ändå. Trots att det är så länge sedan. Trots att allting som var kring dig är annorlunda. Så är kärnan där. Och gör man den här typen av djupa ingrepp i ansiktet. Och inte kan stoppa någon gång. Utan bara mer. Så försvinner också den gnistan av vem du en gång var. Vad du en gång kom ur.
Ja, alltså kontinuiteten i den man är. Förflackas och förstörs faktiskt. Jag tänker, jag är inte på något sätt mot skönhetsoperationer. Hade jag haft råd så hade jag gjort minst 2 skönhetsoperationer typ nästa vecka. Men det handlar inte om att jag vill bli någon annan, för jag har tyckt mycket om hur jag ser ut. Jag tycker inte lika mycket om hur jag ser ut nu, men jag skulle gärna vilja återskapa så som jag ser ut när jag var yngre helt enkelt. För nu är det som min yngste son mellanbarnet, han sa en gång. Han hade suttit på tåget mellan Malmö och Lund och skulle han förklara för mig att han hade träffat någon kvinna där som inte kom ihåg vad hon heter. Så sa han så, du vet hon som har ett ansikt som ser ut som om det liksom smälter. Och det tyckte jag var ett så bra uttryck. För att det beskriver så väl vad som händer med ansiktet när liksom muskulaturen blir slapp. Alltså det hänger. Ja. Det är som smältande vax. Och jag tycker inte om att säga det. I detest it. Jag vill ha någon som... Jag såg någon japansk familj där ett barnbarn hade uppgift att stå bakom farmor och hålla upp hennes ansikte. Jag vill ha en sån människa med mig hela tiden. En liten japan som håller upp mitt ansikte. Kan detta ordnas?
Ja, det är snart julen. Julen närmar sig.
Ja, det är snart jul. Det kan kunna. Nej, men åldrandet är plågsamt på det sättet. Och måhända är det plågsamma för kvinnor, i all synnerhet vackra kvinnor. För är man van vid att vara en kvinna som andra tittar på, så blir det väldigt påtagligt när man inträder i det skedet i livet där man inte drar till sig de blickarna längre. Det är trist.
Nej, men sen är det väl också så att det du beskriver med att göra ingrepp i utseendet och så vidare. Det jag är ledsen över dock i detta är ju att så många unga människor idag faktiskt också går in och ändrar och fyller ut läppar och lägger på grejer och sånt där. Och det, då tänker jag så här, om man börjar med det när man är sådär 25-26, var slutar det då?
Ja, det kan sluta hur som helst. Man är en helt annan människa sen. Jag tror man ska undvika. Nej, men jag tycker det är lite bedrövligt när jag har sånt liksom att tjejer får bröstimplantat i studentprocent. Ja. Det känns tråkigt på något
vis. Du vill ha en japan i julklapp istället.
Ja, precis. Det är ju inte permanent inte på det viset. Bröst. Men det är ju lite sällskap också. Det är ett sätt att hantera ensamheten.
Har blivit en madame med skunk bak och fram.
Hörrni, tiden går. Man kan mäta tiden också kanske i antal poddavsnitt. Och nu har jag full koll på vilket avsnitt det är, men det känns som att vi nu har börjat bygga upp en tidsperiod av poddavsnitt. Och det är dags att avsluta just det här avsnittet.
Men åldras med oss, åldras tillsammans med mig och Ann, yeah. Och följ Söndagsskolan på Facebook, på Instagram och via dina och mina olika sidor på samma plattformar, så håller vi stilen där tillsammans.
Precis, vi vill vara era väninnor i åldrandet. Det finns så många som vill vara era väninnor i ungdomen, men vi finns här för er även när ni börjar närma er döden. Så är det. Håll stilen fram till döden. Man vet aldrig när det kommer, så chansa inte, utan håll stilen också idag. Vi hörs nästa söndag.
Det gör vi. Hej då.
Hej då.
Vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.